En vän till mig funderar på om hon vill fortsätta leva med sin sambo. De har barn ihop, men hon har länge känt att hon är ensam ansvarig för barn och hem. En annan vän känner sig som ett misslyckande för att han inte presterar så bra som man tycker att han borde på jobbet. Han blir stressad och undrar om han egentligen borde göra något annat. En annan vän har ett barn som bråkar i skolan. Och det gnager inuti varje dag att det är så svårt att komma till rätta med det. Ytterligare en vän kan inte undkomma känslan av att vara på fel plats. Hon har nyligen bytt jobb men har sagt upp sig igen utan att riktigt veta vad hon ska göra istället. Hon har en känsla av vantrivsel. Och om jag lyfter blicken bara lite ovanför min egen bekantskapskrets så ser jag i den stadsdel där jag bor, i Berga, hur två människor har skjutits till döds bara i år. Jag ser vilsna människor utan framtidstro som fångas upp av kriminalitet. Och hur det leder till att unga människor förloras alldeles för tidigt. Vilsenhet förresten. Skulle man inte kunna säga att det är någonting som präglar hela vår tid? När människor är utlämnade åt att själva skapa mening av sina liv. När religionen inte längre är till exempel ett bärande element. Och när man inte längre är del av en större berättelse och inte heller känner sig som en del av samhällsbygget, så kan det bli kvar en känsla av utanförskap, rotlöshet och vilsenhet. Var hör jag hemma någonstans? Kanske är det därför som populistiska ledare, som exempelvis Trump eller Viktor Orbán i Ungern, eller det finns många exempel, att de kan röna så stora framgångar. Med löften om att återigen få vara del av något större. Trumps valspråk 2016 var ju Make America Great Again. Att få vara del av något stort. Jag förstår att det inte liksom är hela förklaringen. Det finns liksom klyftor mellan stad och landsbygd och det har med ekonomi och makt att göra också, att sådana här ledare får framgångar. Men jag tror att en del av det handlar om att de fångar upp känslan av vilsenhet och utanförskap. Och ger oss löften om att vi kan få vara del av någonting som är större. Ger oss löften om att ha en riktning på våra liv. Jag ska läsa dagens text som är från Matteusevangeliets 9:e kapitel, verserna 35-38. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan en herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. När Jesus ser på människorna ser han att de är illa medfarna och hjälplösa. Det kan ju kännas som ett lite mörkt porträtt av mänskligheten. Finns det inte också mycket glädje och hopp och mycket som är gott i våra liv? Och det gör det ju naturligtvis. Man kan säga att det är, trots allt, är Jesus lite samlade intryck efter att han i typ 2 kapitel har gått runt och botat människor från sjukdomar och mött människor på olika sätt. Att det är svårt att vara människa. Det är mycket som kan drabba oss. Och den här hjälplösheten som Jesus ser hos människor, den fyller Jesus med medlidande. När Jesus möter människor, när Jesus botar människor, så är inte drivkraften att han ska visa, upphöja sig själv eller visa själv hur duktig han är. Utan det är medlidandet, kärleken till människorna. Medlidande kan ju vara ett lite triggande ord. För de flesta människor vill inte känna sig ömkade eller tyckta synd om. Men vi vet utifrån hur Jesus agerar att han möter människor med värdighet och ser dem som hela personer. Bara något stycke tidigare har han till exempel helat en kvinna som har varit sjuk i blödningar i 12 års tid och därför ansetts oren. Och i samband med det här helandet så säger han: "Var inte orolig min dotter, din tro har hjälpt dig." Så han helar henne, men han liksom lyfter också upp henne och berömmer hennes tro. Så det är inte så att Jesus ömkar oss på det viset, men han känner med oss. Det är en kärlek för människorna som är drivkraften. Och jag tänker att på samma sätt som Jesus såg på de människorna som fanns vid Israel vid den här tiden, runt år 0, så ser Jesus på oss idag. Jesus längtar efter att vi ska få komma till rätta i den här världen. Men vad betyder egentligen det? Ja, men det betyder ju, Jesus önskar ju det som är gott för oss. Och Jesus önskar att vi ska få liksom del av Guds rike, kan man säga. Genom att erkänna Jesus som Herre och att Guds rike och fulländningen av Guds rike är målet för den här världen, så kan vi inlämmas i en större berättelse. Och få del av och befria sig från att själva skapa, helt på egen hand skapa mening och innehåll i våra liv. Utan vi får bli en del av det som är Guds mission för den här världen. Och vi kan få en riktning. Naturligtvis så betyder inte det här att allting faller på plats om vi blir liksom efterföljare till Jesus. Jag tror att alla här inne har levt länge nog för att veta att det är mycket som fortsätter att vara svårt så, efter att vi har tagit emot Jesus. Och varför ska det vara så? Ja, det kan man undra. Men Guds rike är ju, vi lever ju skärningspunkten mellan Guds rike som har kommit och Guds rike som ännu inte är fullkomnat. Så vi får nog leva med den vanmakten ett tag till. Men vi kan ändå hålla fast vid den här riktningen som Jesus ger oss. Och veta att Jesus är med oss när vi kämpar. Och den Jesus som vi kan hålla fast vid, det är någon som inte sviker. De här ledarna som jag talade om i början, som lovar stora saker, deras löften håller ju aldrig i längden. De kan inte bära vårt hopp och vår längtan om att saker och ting skulle vara annorlunda. Men Jesus kan det. Ja, det skulle kunna vara bra med den predikan här som en påminnelse om att vi kan lita på att Jesus ser på oss med kärlek och med medlidande. Och att är den som håller och som vi kan luta våra liv mot. Men texten stannar ju inte riktigt här. Efter att Jesus har sagt det här om människorna, att de är illa medfarna och hjälplösa, så drar han ju också en slutsats av det. Han säger så här: skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Så på grund av hur illa medfarna människor är och den liksom kärlek och medlidande som det väcker, så bör vi därför be att Gud ska sända ut arbetare till sin skörd. Det här är ju en text om mission. Och det första jag tänkte på i den här delen som handlar om mission är ju att vi behöver börja med bönen. När vi ser oss omkring, liksom de människor som finns i våra liv, så kan vi liksom minnas de här människorna i vår bön. Jag håller på nu och, kan man säga, bli en del av en församlingsplantering som håller på att ta form i Berga. Och där uppmuntrar de till att ha praktiken att be varje dag för människor som du känner som inte känner Jesus. Det kanske skulle kunna vara något att ta till oss även i Johanneskyrkan. Bönen är grunden för missionen. Utan den så blir det inte så mycket av. För det andra så är det vi själva som är svaret på bönen. I det 10:e kapitlet, precis efter de här verserna som Jesus har sagt, så sänder Jesus ut sina lärjungar. De han precis har sagt till: be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Och sen står det att han kallar lärjungarna till sig och sänder ut dem. Liksom. Att de ska bota sjukdomar och driva ut onda andar. Så. Liksom på samma sätt som Jesus har gjort. Och vi är alla sända att vara del av Guds mission i den här världen. Vi är alla sända. Det kan ta sig uttryck på olika sätt. Lärjungarna här till exempel, det är inte framförallt att berätta om Jesus som de får i uppdrag, utan det handlar ju om att betjäna människor på olika sätt. Jag brukar försöka be en bön för frukosten utifrån en liten bönbok jag har med bordsböner. Och på torsdagen så lyder den bönen som jag ber på morgonen så här: Herre, din barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är det ny. Tack för sömnens livgivande vila och för jordens frukter som du ger oss till föda. Ge oss varsamma händer och goda ögon så att vi idag kan leva till din ära. Och den här lilla bönen blir som en påminnelse om hur jag vill leva i den här världen. Med varsamma händer och med goda ögon. Med Guds blick på de människor som jag möter. Mina patienter, kollegor, min familj. Vi behöver påminnas om att vi är sända att tjäna i den här världen. Samtidigt som vi heller inte kan ducka helt också sändningen att berätta om vem Jesus är. För det är också vars och ens sändning eller kallelse. Och kanske kan vår frimodighet på den punkten, alltså att våga dela med oss, kanske kan frimodigheten öka om vi faktiskt ber för vissa människor varje dag. För då blir vi liksom påminda. Och vi kan också be om att få frimodighet. Och för det tredje, när vi sänds ut i den här världen så är det samma motiv som vi bör bära med oss som Jesus drivs av. Som Gud drivs av. Det är kärleken till och medkänslan för medmänniskan. Det handlar inte om att jag ska vinna fördelar eller visa mig duktig. Också detta kan vi be om. Gud, ge mig ditt hjärta för människor som jag möter. Visa mig din kärlek för de människor som jag vill ska lära känna dig. Sen är det klart att liksom mänskliga motiv är komplexa och vi kan liksom ibland få en boost eller må bra av att göra det som är gott eller så, eller dela med oss så, och det är ju naturligtvis inte fel, men komma tillbaka till det att liksom drivkraften är Guds kärlek för de här människorna och som kan bli en kärlek vi får vara del av liksom. Och en viktig sak tycker jag är att liksom inte reducera människor till potentiella frälsningsobjekt, om man så vill. Jesus känner varje människa som en helhet. En människa är inte bara en projicering för mina goda handlingar eller mitt vittnande. Och inte heller är människor bara till för att jag ska försöka få ännu en till flocken. Och i varje människa jag möter som sänd ut i världen så finns det också möjlighet till ett möte med Jesus. För som Jesus säger i Matteus 25: allt vad ni har gjort mot dessa mina minsta har ni också gjort mot mig. Att vara sänd i den här världen innebär ju också då att vara öppen för överraskningar för egen del. Och kanske är det så här att jag ville komma med Jesus till dig, men istället så mötte jag Jesus i dig. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för ditt hjärta för alla människor i den här världen. Tack för din medkänsla med alla som kämpar. Och det gör vi på olika sätt, tror jag, allihopa. Tack för att du inte liksom lämnar oss i vår hopplöshet, utan att du verkar i den här världen. Jesus, jag vill be dig om ditt hjärta för människor som jag möter. För människor som är vilsna. Och jag ber att du ska sända arbetare till din skörd. Och ber att du ska ge också mig frimodighet att gå. Visa mig ditt hjärta för de människor som jag möter. Amen.